Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkomna till det första avsnittet av Vita, Gula, Blå. En podcast av mig, Carl Andersson, 23-årig kille här från Jönköping. Och med mig har jag ingen mindre än Jonas Ragnarsson. Hej Jonas!
Tack ska du ha, Carl. Tack ska du ha. Det här ska bli riktigt, riktigt roligt att bara snacka HV i en timme, eller en dryg timme kanske. Vi får se lite var vi landar. Det började ju en gång i tiden med en blogg som jag hade, och så har jag fått lite förfrågningar om att vi kanske ska dra det här ett snäpp vidare. Och då känner vi väl att en podd är väl dags för det i det här 036-landet du lever med det intresset som finns för HV. Men vad är ditt intresse, Carl? Var landar vi då någonstans när det kommer till HV?
Det är väl lika glatt och illa som många andra fans har fått uppleva nu senaste året. Men det är ju otroligt stort. Det är ju en hockeystad. Och min största fråga är väl egentligen att inte en podd har funnits tidigare. Så jag delade väl helt och hållet din view på det hela, Jonas, att det är såklart vi ska ha en podd. Otroligt roligt. Ha säsongskort. Gått ända sedan 2015 ungefär. Nej, men det ska bli otroligt kul att göra det här. Jag har skrivit lite på Svenska Fans innan. Tillsammans med Oskar Gustafsson och Max Andersson en del. Sen så läser man ju såklart din välkända podd. Nej, inte podd utan blogg.
Ja, det var ju snällt. Jag är lite äldre än du är här nu, så att mitt intresse för det här laget, då får vi nog dra tillbaka till någon gång 87-88 faktiskt. När man fick glida in i Rosenlundshallen för första gången, och någonstans redan där och då var det väl någon form av passion och kärlek som föddes, vare sig jag ville eller inte. Det var närheten till isen, det var klacken, det var den där gula plaststolen man satt på.
Äckliga omklädningsrum.
Ja, citydynorna som ramlade in på isen efter slutsignalen, och Tyrone Ferms spikeröst. Det var någonting som hände där bara. Sen ska jag ärligt säga att jag har nog försökt göra slut både 1, 2 och 10 gånger med det här laget. Men man kommer tillbaka, och det är väl så att du kan inte göra slut med ditt favoritlag. Vi får nog acceptera det bara.
Så är det. Jag har inte haft möjlighet till att göra slut med det här laget lika många gånger som dig kanske, men några vändor har jag haft. Så är det.
Ja, det handlar väl lite om också vilket allmänt hälsotillstånd man vill befinna sig i, kan jag känna. Men det, ja, man får leva med det här och omfamna det istället. Så tycker jag en podd är en perfekt tillfälle att utnyttja det.
Precis. Otroligt bra. Innan vi går in på vårt första segment, Jonas, så har vi lite sponsorsnack.
Det är ju så här faktiskt att göra en podd, så gör vi det i samarbete det här avsnittet med Far From Standard, och det är en PR-byrå som ser möjlighet och bygger relationer. Så stort tack till Far From Standard för att vi kan göra det här avsnittet. Schysst. Jag tycker vi gör så här, Carl, att vi, innan vi går vidare på det som ska komma skall, så tar vi en liten tillbakablick i backspegeln och summerar säsongen 22-23. Ja, var landar vi där någonstans då?
Jag känner jag får ståpäst bara ut upp det. Gå tillbaka till 22-23. Ja, men ingenting annat än en positiv känsla. Jag gissar väl att du känner precis likadant som hela Jönköping. Ett år otroligt fyllt av ångest. Mig personligen vill jag nog nästan säga ännu mer ångest än året vi åkte ut.
Ja, du tycker det? Alltså, ja, det,
jag tror mycket för att man inte var på plats kanske.
Så kan det vara.
Men otroligt kul slut ändå. Men det var inte det slutet jag trodde det skulle göra. För jag trodde ganska mycket på Tommy ända in i slutet.
Yeah.
Jag vet inte hur du tänkte kring det hela.
Ja, jag får nästan dela upp det i två delar. Vi får ta en hösttermin som vi var... Den var ju bedrövlig. Jag vet inte när första trean kom mot Växjö hemma lördag någon gång i slutet av oktober. Va?
Precis.
Så det grävdes ju en grop som var enorm under hela hösten. Och någon gång där i januari vid tränarbytet så var det ju egentligen per definition kört.
Ja.
Det var ju massa poäng om det var 13, 14 eller 15 poäng upp under en live-omgång om man säger då.
Mm. Mm.
Och då är det ju mossning, kostning. Och jag satt väl med och började spana mot Malmö och undrade hur det laget skulle besegras i en kvalserie över 7 matcher. Det var ju lite där vi landade då.
Mm.
Så det, när vi summerade så avslutade det med en, det är en The Great Escape monumental med extra allt. Liksom. Det får vi ju någonstans omfamna. För jag hade inte varit sugen att gå in mot Malmö i ett kval. Och en tanke på en allsvensk säsong 23-24, då hade man nog prövats ordentligt då.
Ja, minst sagt, inte med, minst med tanke på hur många, jag har ju bara hört företagare som har suttit bredvid mig, att om det skulle bli en till säsong i Allsvenskan, då är på något sätt förtroendet ganska förbrukat bland många annars lojala företagare här i stan. Så det hade ju inte bara varit en sportslig förlust, det hade ju även varit en ekonomisk förlust och en partnerförlust, sponsorförlust, allt det där, vet. Nej, men otroligt stort att kunna ändå ta sig tillbaka.
Ja, absolut, och det är som du säger, jag tror inte att det skulle kunna bli den uppslutningen en gång till som det var året efter i oktober.
Mm.
Det tror jag inte de musklerna skulle funnits eller viljan heller från sponsorer och övriga där. Det var en oändligt viktig avslutning som gör att vi kan stå och snacka SHL-hockey här framöver.
Verkligen,
det är trevligt.
Otroligt trevligt.
Det gillar vi. Ska vi då ta en liten genomgång, eller ganska stor genomgång, av den truppen som kommer gå ut på isen säsong 23-24. Och vi tänker väl så här, Carl, att vi sätter fokus på nyförvärven. Sen tar vi en liten take om några spelare också som har varit med förr.
Exakt.
Och så går vi in på djupet lite senare på vissa andra spelare då.
Verkligen. Vad säger du om att jag räknar upp alla nyförvärv som har kommit? Det här är inte i ordningen som har presenterats, men det är från backsida till forward.
Jajamän, shoot.
Vi har då först Hugo Fransson, om man vill se det som en nyförvärv. Det är väl mer en förlängning eller att han tagits upp från juniorsidan. Yeah. Vi har Kalle Malachti, Mikael Seppele, Olle Strandell, Isak Brännström, Åke Stackestad, Oskar Stål-Lyrenäs och Tommy Ticka.
Och så får vi lägga till Borgström där med hon sa det.
Precis, Borgström. Ja, Strålman också om inte du sa det.
Strålman också så här, när vi spelar in det här den 8 juni här. Ja, det var väl de nyförvärven där, ja.
Precis. Vill vi börja prata om backarna kanske?
Nej, men vi kör väl backarna tycker jag.
Ja.
Det är väl rimligt. Hugo Fransson skrev ju på ett A-lagskontrakt i januari i år. Gjorde väl 2 matcher tror jag. Men sen blev utlånad då till Norra Hammar och Dalen. Så frågan är lite var vi landar där med den konkurrensen som finns. Jag känner kanske utlåning eller allsvenskan. Då tänker jag också Dalen då kanske i hockeyjättarna. Vad är din tanke om Hugo?
Jag tänkte ju redan innan dagen får vi säga då... nyheter om Strålman via Aftonbladet, så tänkte jag att det absolut var dags för en utlåning med Malachti och Strandell då, så skulle vara extra backar i mitt lag. Och nu då, om Strålle skulle komma in, då är det ju otroligt dunder-dunder-utlåning, tänker jag. Frågan är bara om det skulle vara bättre att han får komma till en allsvensk klubb än Dalen. Såklart man kan hjälpa lojala klubbar genom att låna ut honom till Dalen, men för hans egen utveckling kanske, det är nog kanske lite bättre med allsvenska skulle jag säga i alla fall.
Ja, jag känner väl det också kanske att han har ju en enorm potential och har ju pratat om Fransson några år och då borde rimligtvis vara nästa steg och mittenlag allsvenskan eller kanske ett lag med lite toppambitioner få mycket speltid där.
Precis.
Så får vi se lite väl det landar där, men det är klart det är en bra satsning på en kille i rätt ålder som det pratats om, så framtidsutsikterna är ju väldigt goda där, men det får väl lite påläggskall där under tiden då.
Verkligen, och om du säger mittenlag, det roliga med allsvenskan är att det är så otroligt många bra lag nu.
Ja, ja absolut. Det blir ju huggsexa där i toppen med lag som satsar där, så det är intressant att se var det landar någonstans.
Verkligen, verkligen. Ja, men fokuserar kanske mer nu på vårat lag då, säger de som ska spela i vårat lag. Vad har du för backsida?
Jag har så här, nu får vi ta det innan eller efter nyheten om vi tror då att Strålman är klar. Men jag gjorde ett lag innan det och så får vi bolla in Stråle där på något sätt. Så om vi tar backparen så tycker jag väl då att Laledja ska in med första. Och då ska ju då naturligtvis Seppele nyförvärvet in där. Då får vi den här, om nu Seppele är den grindvakt han ska vara. Stor, stark, fysisk, hålla rent framför kasse. Och då skulle han ju i stort sett kunna ge fria händer till Laledja som egentligen under förra året när han kom in var ju mer forward än back. Det var ju otrolig attraktion att titta på egentligen. Jag tror det landade på 16 mål till slut.
Ja, för alla utan David Pettersson.
Precis. Så att då slog ju han i målrekordet. Sen vet jag inte om vi kan kräva de målsiffrorna av en back, men jag tror att den kombinationen med de två skulle ju kunna flyga högt. Då kan ju han få, som sagt, ändå bara släppa offensiva spelet. Så den tycker jag känns given, det backparet jag börjar med.
Mm.
Sen andra, det är väl jämnt om man vill ha Sjöholm och André. Då är det väl lite frågetecken för André då, hur mycket Philadelphia drar i honom. Men vi räknar väl med att han stannar, och då har vi ju Sjöholm då, som ju var väl den som hade den mest explosionsartade utvecklingen jag har sett på otroligt länge, en spelare i en HV-tröja. Det var väl en utlåning till Södertälje och han kom tillbaka som en rund miljon dollar efter det.
Jesus.
Och hade ju en, ja, jag vågar väl påstå att han var ju bland de absolut bästa backarna efter tränarbytet och framåt.
100%. Du tänker inom laget bara? Jag tänker nästan hela serien.
Ja, det är du inte. Nu tänkte jag laget, men nu när du säger så, vem, alltså den pondusen, spelskicklig, väljer det enkla alternativet, sätter puck på blad.
Verkligen.
Så det var ju en otrolig utveckling han hade. Det var ju, och det, nu är nästa då, ska man då räkna med nu då att det kommer nästa steg? Killen är väl 20 då? Eller han fyllt 20
ja,
ens?
Ja, 20 eller 21. Ja. Bra fråga.
Men han är ung, och då är frågan då, blir det en liten stagnation eller kommer den här fortsätta utvecklas? Vad tror du där? Vad har vi för framtid för honom den här säsongen?
Oh, alltså grejen är att min backsida står lite och flyger eller faller med Sjöholm. Att han presterar på åtminstone samma nivå som förra säsongen.
Ja, just det.
Jag har ju tryckt in honom i min första kedja, men det kan jag ju komma in på sen. Men det står lite och faller med att han kan prestera så bra, för vi vet ju inte riktigt vad vi har Seppele och så här. Men jag vill ju, det tror det bästa är Viktor. Så jag har satt in honom i första, och jag tror att han inte är den som direkt flyger iväg i tanken efter en bra säsong. Och jag menar, det gick ingen obemärkt, till och med Sanne Lindström var inne på och hade med honom veckans lag och så här. Så förutsatt att vi kommer ha ganska mycket puck i offensiv zon om man spelar i en första kedja.
Yeah.
Och kanske inte han, vet, får de här möjligheterna att kunna dippa heller riktigt. Så jag tror det bästa av honom. Jag tror han kan göra åtminstone lika bra som i år.
Ja, då har vi ett stabilt back på det. Sen vill jag lägga till det med Seppele också. Jag hoppas och tror att det är en välscoutad av Nubben, att man får in den där lite större spelartypen som jag tycker har saknats lite i de bakre regionerna.
Mm.
Plus att han är bevisligen också en vinnare. Det var VM-guld förra året. Det var ligaguld i Finland i år. Och kanske lite en form av ledare också då, förhoppningsvis. Jag vet inte om man gick bet på Ängsund att man då vände blickarna mot Seppele eller om det. Jag tror att det här liksom en värvning de har jagat rätt så lång tid här under silly season innan det blir klart, att de har stenkoll på honom där.
Det tror jag med. Jag skulle absolut kunna tänka mig att flera andra SHL-klubbar skulle vara på det spåret.
Ja, absolut. Det måste vara en 4-5 som har varit där högt, det tror jag.
Precis. Rögle är ju typ ganska väldigt, väldigt beroende av backar.
Absolut.
Tanken på den offensiven.
Nej, alltså där tror jag, hoppas att det kan bli en flipp där. Men det är också ett litet frågetecken ju som vanligt. Jag har bara spelat i finska ligan.
Mm.
Ny liga, ny omgivning, större is framförallt. Mm. Hur påverkar det då? Om man är lite kanske trög på skridskorna och sådär. Just hur lång tid det tar innan man kommer in i spelet. Så att tålamod är väl nyckelordet där, kan jag känna.
Det skulle jag absolut säga också. Det känns som att jag skrev det under VM när han var med i Finlands VM-trupp då. Jag har en känsla av att han är en spelare som behöver en väldigt bra omgivning runt omkring sig, för att inte, det är bara ren magkänsla att han inte är den här gjutna spelaren som bär laget när alla andra går på knäna.
Yeah.
Jag menar, med de namnen vi har i den här backsidan så finns det ju en möjlighet att han har väldigt, väldigt bra spelare kring sig om det klaffar rätt.
Absolut, det tror jag säkert.
Ja, han kan bära sin egen roll då, som han är tänkt att göra.
Yeah. Tredje backpar, det var väl det som körde ihop när de kom tillsammans förra året då. Kaski och Mahalahti, tänker jag. Kaski var lite småimponerad av. Bra på skridskorna, bra skott. Träffade vi inte mål så ofta som man önskar med kommer den här säsongen. Men tycker jag kom in som en liten frisk fläkt i laget när det väl behövdes som mest då.
Mm.
Malach, det kom väl in sent någon gång i februari, va? Det var kanske lite osäkert där med Hjalmarssons hjärnskakning, så tänker jag.
Ja, det var ju dagen, sista dagen, ja. Om inte sista
ja,
dagen.
Ja, jag tror det var precis sista. Han spelade väl 10 matcher, blev avtackad på sociala medier som man ska bli. Sa upp sin eller aktiverade sin klausul,
ja,
för att spela utlandet, och vips så var han ju klar för HV igen då för några veckor sedan. Tankar?
Ja, men först var jag väldigt skeptisk. Det är väldigt svårt att kunna sitta och analysera riktigt så bra under, just med tanke på vad vi var i säsongen, utan då var det mycket glädje eller tårar. Väldigt svårt att kunna göra liksom djupa analyser på spelare, vilka man vill ha kvar och så här. Såklart hade man hade ju sina spelare som man visste man bara ville ha bort. Så är det ju. Men Malachi, när jag kollar på honom efterhand, han ser ju riktigt, riktigt bra ut.
Ja, han var fin.
Ja, ja. Jättefin.
Ja.
Men han gjorde allt det han skulle, tyckte jag. Och det var så bestämt, och han spelade med en sån smartness som om jag ska vara ärlig, jag tror inte han kunde få ut riktigt det i Finland, för att taket är ju lite lägre. Så att komma in med en bättre omgivning, som jag hoppas Seppele kan göra, det gjorde ganska mycket för honom, tror jag.
Ja, och då känner väl där, då har man ett backpar som känner varandra. Det behövs ingen inkörningsperiod, utan från första ispasset så vet vi vad vi får från dem.
Mm.
Och det kan nog vara rätt nyttigt att ha ett backpar som känner varandra. Så att det känns väl rätt gjutet så här på förhand. Sen blir det ju aldrig så sen ändå som vi ska prata om. Men vi får ju låtsas vara experter då.
Så är det. Det här är ju vårt fantasilag nu.
Ja, precis. Och sen har vi väl då Strandell och Fransson kvar. Fransson har vi ju pratat om innan det.
Mm.
Vad har vi på Strandell? Du har lite mer koll på allsvenskan kanske?
Ja, men lite grann. Det är väl en spelare som till idag på allsvensk nivå inte håller toppklass åt några hållen offensivt eller defensivt, men inte minst sagt väldigt duktig i båda delarna. Så är det. Och Mora var ett lag som smög under radarn ganska mycket, ingen hade tippat dem mycket.
Nej.
Så jag tror inte det är jättemånga som hade jättebra scouting på honom, just med tanke på att han inte var i någon av de här större sociala klubbarna som kanske följs med utav media. Så det är väl upp till oss att bli överraskade av honom, hoppas jag.
Men vad baxar vi in honom? Alltså är det sjunde back eller är det åttonde back? Eller kan han göra någon borgmansk resa liksom och bli en sån här backsensation? Eller vad tror vi där?
Men jag tror det. Han är ju inte riktigt lika stor som Borgman. För jag tänker ju mycket Borgman är fysiken och det här, han hade det här drivet som back. Men alltså, om jag kollar på mitt lag nu, och nu räknar jag ju in Strålman i min kommande laguppställningar, då är han åttonde back.
Ja.
Så det är jättesvårt, och det känns som att någonstans var det någon back här som inte riktigt var tänkt att vara med i det här laget till
en
början.
Ja, jag får inte ihop, nu hade jag ju bara 2 i matten när jag gick i gymnasiet, men jag får inte ihop ekvationen riktigt. Om det är 9 backar under kontrakt nu, va? Då kan vi ju räkna bort Westerlund i och för sig, för han kommer väl inte spela hockey i HV i höst, antar jag.
Nej, det är ju också en grej vi får anta.
Om det blir sen allsvenskan eller utlandet, men det är otroligt svårt att han ingår i några former av planer. Och så har vi den här då att Strålman igen då ryktas vara i stort sett klar. Nubben sa ju idag då när vi spelade in det här 8 juni att det var 60-40, så skrattade han lite medan 2 andra källor säger att det är i stort sett klart. Och ju mer man tänker och vrider och vänder på det, så är det ju en Nubbens stora favoritspelare. Han flyttar hem nu, bor i Skövde, hade en trasslig säsong i NHL och AHL. Förmodligen sugen på det, lätttränad.
Mm.
Ja, varför skulle han då inte i stort sett vara klar? Men då ska han in i den här ekvationen också då.
Precis, precis.
Och det kan vara intressant. Men jag förstår också tanken. Där får du in en äldre spelare, en ledare som varit med och vunnit. Och jag tänker mig lite som en mentor och liksom för de yngre förmågorna då. Med Fransson och de i spetsen där. Sen är det många som kanske är lite tveksamma vilken nivå han håller, men det är ju otroligt svårt. Det är inte lite som Hjalmarsson som man gnäller lite på kanske då, men det kanske var för att han inte spelat på ett par år. Här har vi en back som liksom har hållit igång hela tiden och är förmodligen väldigt lätttränad.
Ja, precis. Jag tror framförallt väldigt lätttränad, och även om han inte spelat massa matcher, det här innebär ju ändå att han har varit i ett lag och faktiskt tränat under säsong.
Absolut, ja, han har hållit igång ju, så att det kanske blir en... när vi summerar det här så kanske det är årets värvning i HV, vem vet.
Ja, men jag tror absolut att han kan vara viktigast. För ju, när jag kollar på min laguppställning, då saknar jag lite en större, mer defensiv och rutinerad back. Jag köper fullständigt att han kanske inte är sin bästa form. Det vet jag att han är. Att han inte är, menar jag. Men vikten av, som han kan ha för att lyfta de andra spelarna kan visa sig vara kanske det viktigaste.
Ja, jag tror också med den föryngringen som har skett nu, den medvetna, så är nog också den här ledarbiten bland spelarna kan vara otroligt viktig också, att få den hierarkin i ett lag med liksom några som går i bräschen verkligen och visa hur det går till. Det tror jag säkert att det, då är det en 100% värvning, tveklöst.
Verkligen. Ska jag gå igenom min kanske?
Så ja, men kör du.
Vi har ju pratat om i princip alla, men jag kan ändå bara för intressets skull gå igenom vad jag har satt upp. Såklart Laleggia och Sjöholm är första. Och Sjöholm tror jag hade kunnat axla vilket annat backpar som helst. Men jag sätter honom i första ändå för förtroendet. Samt att han kanske inte behöver pröva så mycket defensivt med tanke på den offensiva spets vi kommer ha där.
Yeah.
Kaski, Seppele i andra såklart måste parera två finska backar med varandra om man har så här många. Så är det bara. Jag tror att de kan hitta bra kemi där. André och Strålman i tredje backpar. Lite för att jag tänker att man kanske måste ge tillbaka till Philadelphia någonting om man ändå har någon här. En del av mig säger att jag vill ha Malachti istället för André där. Men bredden är någonstans viktigare och ja, han måste väl ändå ges chansen om man får honom från Philadelphia.
Absolut, absolut.
Men jag är beredd att skicka in Malachti för vilken annan back det är nästan som helst om det börjar svikta liksom. Men förtroende ska ges, så vi får se. Jag är glad att jag inte tränar och får ställa upp det här.
Ja, nu är det väl konkurrens är alltid bra. Sen vet vi alltid det kommer skador och formdippar och sådär. Så det kan se, det som ser brett ut på pappret behöver inte vara det på isen sen. Det får man väl ändå ha också i åtanke det.
Nej, precis. Kul.
Gött. Ska vi gå vidare till forwards och nyförvärv, tänker jag?
Det tycker jag låter jättebra.
Ja. Vad har vi?
Ja, det är en bra fråga. Du får börja gärna.
Ska jag börja?
Ja, kör du.
Då tycker jag att vi börjar så här. Att vi sätter ett första snack om Isak Brännström.
Mm.
Jag säger att det här borde vara topp 10 värvningar i SHL. Rätt ålder, hemvändare, levererat i Luleå i 2, 3, 4 år. Och så vet man ju då, nu säger jag vet inom citationstecken, att han kommer paras ihop med André Pettersson. Och här känner jag att den duon kan ju flyga riktigt, riktigt högt.
Jag är med. Verkligen. Alltså, min större fråga är egentligen bara vad man ska lämna åt resten av laguppställningen. Men det är du som har svaret på det. Så,
jag har alla svaret. Nej, men jag känner det, för jag läste en intervju där när Sam Hallam under någon landslagsturnering där. Så att det är sällan man ser sån kemi mellan två spelare direkt. Och jag tycker man såg det i de här landskampen också. Att det finns ju någonting där att de snackar och pratar och liksom ser hockey på samma sätt. Och det behövs någon form av dynamisk duo i HV också. Som gör de här enkla målen som går i bräschen. Liksom att producera kväll efter kväll. Och ha en tung, tung första lina. För det har man ju också saknat egentligen. Ganska många år förutom då, kanske nu i våras då när Shore gick emellan där och fick upp Mille och Pettersson på hög nivå. Men har något mer om Isak som du känner, eller är jag lite för optimistisk när jag säger att han ska vara en topp 10-värvning i SHL?
Nej, absolut inte. Och jag vill snarare om någonting trycka på att han är ännu bättre nästan. Såklart, men han hade ju kanske inte den absolut bästa avslutningen på säsongen. Sånt är faktum bara. Men jag stod här i vinter och var beredd att säga att jag hade tagit Isak Brännström före vilken annan spelare i helst som SHL.
Det är så?
Ja, men faktiskt, om man säger så här, med tanke på ålder och hur länge man skulle kunna få honom att stanna här möjligtvis. Vad han ger offensivt, defensivt, alltså den prägen han sätter på ett hårt forecheckande lag. Speciellt bland unga då, för tanke på att han är ganska ung fortfarande.
Yeah.
Otroligt viktig. Med otroligt höga ambitioner.
Och PP såklart.
Ja, PP.
100%.
Ja, han ska bara stå där framme, så är det bara.
Ja, nej, jag som sagt, jag har en hög kravbild. Vi ska inte prata poäng och så, men jag vill upp över 40 poäng på Isak Brännström den här säsongen. Om han nu är frisk och hel och spelar 52 matcher. Med den omgivningen, med den istiden och den rollen i powerplay han kommer få.
Ja, absolut. På egen hand så har han absolut den kapaciteten. Och om man inte hade haft det med det han redan har, så har han ju André Pettersson på andra sidan.
Ja,
och jag menar, om Pettersson håller sig frisk, då kommer han ge en hel del poäng till vilka som är spelare bredvid honom.
Jag tycker det låter mumma.
Det låter mycket bra. Vad har du för annat då?
Nu har vi, tänker vi ta ett snack om Åke Stackestad. Mm. Ny från BIK Karlskoga. Center i grunden. Vad jag har fått för mig lite nu är att han kommer att nyttjas till att börja med som forward. Mm. Skridskostark. Och jag tror att det här är också en väldigt, väldigt medveten värvning. Att du vill ha en liten pain in the ass-spelare. Som retar upp motståndare, åker mycket skridskor och är den där jobbiga jäveln. Som jag också tycker att HV har saknat lite rent generellt sett sista 6-7 åren.
Mm, mm.
Och då tänker jag väl honom kanske in i fjärdelina, en liten gritkedja med kanske då... Han skulle kunna gå center mellan Herman Hansson och Måns Lindbäck. Eller Vinge något annat där med kanske Nättenen då i en fjärde. Men det ska bli intressant att se. Sen är det också det där steget från Karlskoga, var skadad mycket förra året. Var står han? Men jag tror att han skulle kunna bli en sån där liten halvt publikfavorit i Garden i höst faktiskt.
Det tror jag absolut. Kanske inte ösa in de allra mesta poängen. Men det är ju inte de kraven vi har, eller?
Nej, han ska inte vara någon poängproducent. Han ska vara den som ligger på och kör det där bytet och får checka högt. Och de är så utvisningar och reta upp motståndarnas backar. Det ska inte vara... Det har varit lite för snällt kan jag tycka.
Mm.
Det ska in lite mer elaka jävlar och där tror jag han passar jättebra in i den kravprofilen.
Men faktiskt, han kanske inte är exakt en ledare än så, men det är ändå någonting som väcker laget till exempel. Jag tänker Karlskoga AIK-serien, här gick och slickade tungan mot AIK-klacken.
Jag får ju en liten jämtinsk känsla över honom, just att han har det där, att det räcker med hans uppsyn så kan han nog reta gallfeber på någon liten äldre seniorspelare i Färjestad eller Frölunda. Något sånt där. Det hade varit skönt att se.
Ja, men det är värt att offra en position i fjärde sidan för det. Det är absolut.
100%, 100%. Nästa, Oskar Ståhl Lyrenäs.
Mm.
Gick från 0 till 100 på en eller två dagar. Och är också i min bok en klockren värvning. Det är lite som Brännström. Rätt ålder, 25 år. Kan ligan. Gjorde 15 mål förra året i ett ganska fumlande, famlande Rögle får man väl säga. Rajtare dessutom. Så det här är ju en spelare som ska upp högt i hierarkin. Inte kanske en första då, men gjuten som vinge i en andra kedja.
Precis. Jag tror egentligen, om det inte hade varit för Isak Brännström och André Pettersson, det hade ju varit egentligen i många andra lag, tror jag, första kedja kapabel.
Det tror jag också. Det tror jag också. Och ja, det känns som en, det får man ta någon bonusvärvning där som kan bli riktigt bra och god för en 30 poäng kanske. Om det faller väl ut.
Om inte ännu bättre, nästan vill säga. Vad landade han på förra säsongen? Jag tror han landade på 33, va?
Ja, han hade 15 mål, tror jag i alla fall. Sen är jag... Men det var väl där någonstans.
Det var absolut. Och då var det ändå i ett kämpande Rögle.
15 plus 18.
15 plus 18,
så 33 poäng då. Det är ju starkt då. Också så, som vi sa då, att Rögle som hade ju enorma bekymmer förra året. Så att, nej, det där är en fin bonusvärvning.
Och då var det ändå, som du sa, i ett lag som kämpar, det visar ju ändå på ändå någonting med honom, att han inte en spelare kanske som Foppa kan vara när det går dåligt för laget. Så nu gjorde han i och för sig väldigt bra när det gick dåligt för HV annars, men det är en spelare som lätt blir osynlig. Det verkar ju inte vara om Oskar Ståhl Lyrenäs.
Nej, det tror jag absolut inte. Det ska bli otroligt intressant att se var vi landar där någonstans i höst.
Ja.
Vi rullar vidare till nästa nyförvärv. Vi går väl in på det blåvita spåret igen. Det är ju någon form av fin version här den här säsongen. Tommy Ticka, ny från Ilves.
Precis.
Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte följt Ilves jätteväl i SM-liga förra säsongen.
Va?
Det har säkert du gjort, så du får väl ta Ticka då.
Ja, men jag har faktiskt tittat en del Ilves-matcher.
Såklart då.
Ja, i alla fall i slutspelet. Men otroligt intressant spelare. Ordet som går runt i alla fall HV-communityn, vad nu det är värt, är ju att det här kanske inte är en spelare som är värd kanske andra centerpositionen. Det är väl det den stora frågetecknet är. Men sett till hur vi resonerar just nu, så antar ju vi att inte han är kapabel till att axla en andra centerroll. Jag själv är inkluderad där, att jag har min skepticism kring honom.
Men vad är det du har sett när du har tittat? Alltså uppsida, nedsida?
Men otroligt hårt checkande center, vilket kanske inte är det vanligaste. Man tänker att det är ytterforward som brukar göra det, men han är där i mitten och är först att tacklas ner om pucken dunkas ner. Men otroligt bra på att vinna tillbaka. Det är ju lovande sätt till vad han har gjort i finska ligan, men det korrelerar ju liksom inte alltid. Och vad jag hade känt för att jag skulle känna mig ännu mer säker är att han hade kunnat var lite mer konsekvent, för ibland känns det som att han faller ur lite. Och det tyckte jag man såg lite i landskamperna mot Sverige i Umeå inför VM.
Ja. Också har jag fått för mig ändå en välscoutad spelare som Nubben följt. Det var väl han var nere och tittade på honom i Beijer Hockey Games där. Men jag tänker så här, med han 27 år, treårskontrakt. Mm. Det känns ändå som att man lastar in en del både förtroendekapital och pengar.
Ja.
Så på någonstans börjar han säsongen som uttalad andra center och sen får han kanske ta det därifrån. Frågetecken.
Ja, jag har ju satt Nettinen tror jag på andra centerpositionen, men jag har skrivit med stora bokstäver i min anteckning att byt på Ticka och Nettinen om Ticka skulle få riktigt bra känning i det. Snarare att man sätter pressen på honom direkt att du ska axla det här bakom Henrik Borgström. Så är det bara. För det är ändå en väldigt bred, det kanske inte är den absolut spetsigaste centerpositionen, men den är väldigt bred, vilket gör friheten att man kan ha många spelare på olika positioner i hierarkin då.
Ja, absolut. Ja, det blir intressant. Men också ska vi vara en liten potentiell publikfavorit, för jag har förstått när jag jämförde honom med en liten ännu argare Per Lidin.
Mm-hmm.
Och det är klart att då kan det ju, det kan vara både bra och dåligt, säger jag, men det behövs väl också där lite power och lite grit kanske också på centerrollen.
Ja, men det tycker jag kan behövas. Speciellt kanske med tanke på hur det var förra säsongen. Shore är ju inte den som åker och håller på.
Nej, det gjorde han ju inte. Men han var bra ändå. Han var fin. Ja,
han var bra, men inte den centern kanske skulle kunna fylla en tickarroll nu. Att kunna vara, som du säger, lite argare och lite så här. Det är ju ändå karaktär, stora karaktärer som har kommit in som kanske gör mer än att lägga smörpassar. Mm. Det finns andra spelare som kan göra det och jag tycker det ytterforwardsen kan göra det här. Så varför inte skaffa lite karaktärer som tickar då i mitten?
Men när du har följt honom nu då och sett honom, om du ska göra en ranking nu, så doft av tredje center mer än andra då? Frågetecken.
Jag vill säga att det beror på vilket typ av lag man vill ha egentligen. För jag har jämfört väldigt mycket nu med Växjö och egentligen deras enda duktiga, alltså spetsiga offensiva center som de hade detta år var ju Robert Rosén, 35-36 år gammal.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Man hade ju såklart en Joel Kjellman, men han fick inte alls ut det som man hade hoppats på. Konstigt nog, en av få värvningar som inte lyckas växa.
Har de sådana övningar så i Växjö som inte lyckas? Men de vinner ju gulden då. Så det.
Nej, jag håller dem inte riktigt i Oskarshamnklassen, men det är en bit kvar till det.
Ja, då är man på hög nivå.
Då är man riktigt hög nivå. Nej, men det... Nej, jag vet inte. Det är otroligt svårt.
Vi får se också där också. Bara spelat i finska ligan.
Mm.
Ny omgivning, ny miljö. Och igen, det där också det där tålamodet nu då. Som vi kommer att prata om lite senare kanske, att ge spelarna chansen, låt dem växa in i det här. Dra inte några nödbromsar och skjuta ut rökraketer bara för att de har -5 och 0+1 första 7-8 omgångarna.
Nej, precis.
Utan tid och tålamod, framförallt då som centerroll, som helt ny spelare.
Ja, men jag tror det är helt klart i samband med tränartråken, det kommer vi in på sen. Men att det är verkligen, man försöker skapa en ny form av idé hur man bygger ett lag. Mer lik Växjö, tänker jag. För som sagt, det var typ Martin Lundberg, Joel Kjellman, Robert Rosén, Hugo Gustafsson. Det var de som var centrarna. Det är ju liksom inte alls vad man tänker är spetsiga offensiva centrar. Utan det är ju mer lite ledare, karaktärer. Bara man får upp laget så funkar det. Det har de ju visat.
Absolut.
Så det är väl det som jag tänker att man kanske satsar lite på här. Speciellt med tanke på att det är långsiktigt också, Tickas kontrakt.
Yes. Vi går vidare till den som ska vara första center.
Mm.
Henrik Borgström, och vi säger att han är klar.
Det tycker jag.
De har inte presenterat officiellt än, men ja, han är, vi bestämmer här och nu att han är klar.
Ja.
Och jag tror att det är lite där folk känner att man vet inte hur Ticka är. Det är inte så många som har sett Borgström heller. Men det man ändå får med Borgström, det är ju att liksom han gick i första draften 2016. Han var ju en stor talang. Sen har han fastnat lite i AHL-träsket och sådär också då. Men någonstans så, det är ju fler klubbar som var ute och drog igenom. Han var ju i stort sett klar från en annan schweizisk klubb, och jag förstod, innan han valde Jönköping och HV. Så att det tror fanken att det måste finnas en enorm uppsida på, hos honom, tänker jag.
Mm.
Sen som sagt, jag har inte heller följt AHL-slutspelet, men det har säkert du gjort då. Eller har du någon?
Nej, tyvärr, jag har försökt. Men jag
har inte hittat något.
Nej, jag måste göra besviken nu. Jag försökte kolla lite Hershey Bears matchen nu i slutspelet. Ja. Speciellt med tanke på hur bra de har gått.
Det är finalspel nu, eller?
Det är finalspel nu.
Ja.
Jag tror de spelade första matchen i fredags, tror jag.
Okej.
Ja. Hur som helst. Nej, men otrolig uppsida som du säger. Och jag tyckte man ska gå alldeles för mycket på vad han har gjort i Nordamerika. För fastnar man. Och han har ju varit absolut största tiden i Nordamerika.
Så är det. Jag såg också att han gjorde så sent som säsong 2022. Så var det ändå 52 matcher med Chicago i NHL. Så att, jag menar, det är ju två säsonger sen bara. Så att,
ja, ja.
Det kan ju bli en flipp, hoppningsvis. Mm. Jag var ändå tvungen lite här. Vi får ju leka lite grävande hockeyjournalister här. Så att jag hade en liten ingång här i Bears organisation, nämligen Gabriel Karlsson, som jag känner via en annan bekant här. Så att han skickade en liten spionrapport, och då fick jag för mig att han skrev så här då, att stor och stark, bra räckvidd, puckskicklig och kör lite på instinkt. Och kan förändra matchbilder och är väldigt lurig då med puck, framförallt i mittzon. Och liksom en spelskicklig spelare helt enkelt. Och nu kommer det fina här. Gissa vad han hade för smeknamn när han spelade college hockey.
Jag har ju bara hört Borgi, men det, jag gissar att det inte är det.
The Artist. Du hör ju. Konstnären, va? Så vi har en konstnär då som går in som första center.
Ja.
Då blir jag trygg där.
Jag är jättetrygg.
Ja. Nej, men vi får väl skämt åsido. Vi får ju hoppas. För jag tror att det där det finns en viss oro. Att centersidan var det svaga lagdelen förra säsongen. Nu har vi två nya. 1C och 2C då. Ticka och Borgström. Som man då inte riktigt vet vad man har någonstans. Men känslan är att det skulle kunna bli väldigt bra. Och jag hoppas då att Borgström fyller den rollen. Som då jag antar är då tänkt att vara mellan AP20 och Brännström då.
Ja, egentligen måste, om resten av centersidan är väldigt bred och kan bytas på, så är väl den mer satt än någon annan position.
Ja, det känns så. Det har ju varit en vedertagen sanning nu att Borgström ska vara center mellan, säger ju alla som vet. Men det kanske inte blir så där heller då, eller?
Nej. Jo, jag tror det. Ja. Det tror jag absolut. Nej, men han har ju varit väldigt, som du sa, väldigt hypad. Och vad jag tyckte var väldigt intressant, det här kanske dock, varning, det kanske var på liten is också, men han var ju tillbaka en säsong i Helsingfors, om det var 2020-2021, okay, tror jag. Det kan vara fel, men plus minus ett år där. Och då gjorde han ju ändå ungefär 30 poäng på ett 50-tal matcher ungefär. Och om jag ska välja, det är typ där någonstans som jag hade hoppats kring honom, för att jag tror att resten av lagets ytterforwards, och speciellt André Pettersson och Isak Brännström, kommer ändå fylla på med så mycket offensiv, så att han kanske inte behöver vara första center bra, utan om man kan sprida ut det lite mer över hela centerlinan.
Så är det ju faktiskt. Det är en jäkligt bra tanke. Mm. Man kan sprida ut graserna lite där. Ja.
Mm.
Jag tror att de flesta centrarna blir nog bra mellan Brännström och Pettersson.
Ja, absolut.
Det känns ju så att vi får se helt enkelt hur det blir det.
Ja, nej, absolut.
Bra, har vi gått igenom alla nyförvärv nu, eller har vi missat någon?
Jag ser ingen som är missad där i alla fall. Det ska vara färdigt.
Vi har ju en liten vakans också. Det är ju målvakt 2, om vi får kalla det så.
Mm.
Nu är jag snuttefilt trygg med Ortio. Jag hade ju hört lite i katakomberna i garden att man skulle gå på Eliden som backup. Men även idag då, så kom det lite uppgifter om att man jagar en lite mer etablerad målvakt då, för kanske jaga Ortio lite. Men för mig är jag rätt trygg oavsett vilken lösning de hittar. För att jag menar, som Ortio spelade från januari, februari, mars. Då är han ju en toppmålvakt och han stod mycket. Han orkade det, han klarade pressen, det mentala och var som bäst när det gällde som mest. Och jag pikade då omgång 51 genom att hålla sin första nolla för säsongen mot Skellefteå hemma i den där 3-0-matchen som säkrade kontraktet.
Ja.
Så att för mig är det en liten no-brainer där, lite faktiskt vem som tar den. Jag antar att den nya målvaktstränaren Gistet har ett ord med i laget.
Jag tror absolut.
Eller vad tror du om målvakts inte är, att de kommer väl inte gå någon mer etablerad, alltså en 50-50-lösning, det har jag otroligt svårt att tänka mig.
Nej, ett scenario hade kunnat se att man, som så många andra lag har gjort tidigare säsonger, att man stjäl någon spelare från Allsvenskan innan säsongen börjar. Jag tänker som Färjestad gjorde med han som skulle till Modo och Centern.
Ja, just det. Nu är jag för gammal och glömmer namn och sådär. Men...
jag hade honom nyss också. Men...
det kommer snart, det kommer snart.
Hur som helst, att man snor skulle kunna ta någon målvakt, alltså typ allsvensk nivå. För det hade kanske varit säkrare än att man... 100% att Ortio ska stå 40 plus matcher. Jag tänker bara scenariot där han skadar sig omgång 15.
Ja, då blir det jobbigt.
Då blir det jättejobbigt. För det är ju inte bara att ska in en hyfsad bra målvakt. För vi har ju bara Eliden med citattecken som är andra målvakt i sådana fall. Men jag tror inte att Nubben ska kunna lösa det även då. Men
nej.
Det är väl en liten chansning, men jag köper den här och nu.
Så trygg som är på målvaktsposten ändå, Mortio, det har ju också varit ett litet problem senaste åren.
Mm.
Målvaktssidan. Det har inte varit jättemånga målvakter som varit här och vunnit matcher på egen hand.
Nej.
Det var väl senast Söderström då, 2017, som stod på huvudet där under slutspelet eller hela säsongen i stort sett.
Ja.
Och det speglar ju bara hur oändligt viktig den positionen är. Tillsammans då naturligtvis med ett bra försvarsarbete.
Ja, men exakt. Och jag tror inte jag fick nästan sådana... jag fick inte riktigt sådana känslor när Söderström stod 2017 där. Han var ju otroligt bra. Men sådana räddningar Ortio kunde göra föregående säsong, det var verkligen...
ja,
det Stefan Livibull.
Ja, nej, det var ju toppklass. Jag vet inte, han sista två månader måste han väl ändå varit topp tre målvakt i SHL, antar jag.
Ja, 100%.
Med tanke också på de lägen han får mot sig också. Det är lite lätt ibland att snöa in på bara statistik och titta räddningsprocent, men... står du i Växjö, jag säger inte att du och jag skulle kunna ha haft en räddningsprocent på 92, men alltså förstår lite vad jag är ute efter.
Ja, jag förstår.
Jag menar, spelar du ett lag, du släpper ju väldigt märkliga lägen, det blir konstiga alltså returer och det blir mycket så här, så klassiska skitmål eller som man undrar vad som händer. Och då är det mer att det klickar i samarbetet mellan backar och målvakt i stort sett.
Ja, precis.
Bra!
Mm.
Vi rullar vidare i schemat. Då har vi kommit in på tränartrojken, har jag skrivit ner här.
Japp.
Huvudtränare Thomas Montén, assisterande tränare Pelle Gustafsson, assisterande tränare Johan Davidsson. Ska vi börja med Montén?
Gör vi.
Vad har vi?
Ja, borde ju vara ändå ganska mycket, för det är ändå en person som är ganska mycket media. Speciellt med tanke på hans JVM-session. Tyvärr inte allt för mycket positivt i media, vilket man kan gå på. Vad som är positivt i det här förhållandet är att vi har väldigt mycket unga spelare. Det kan vi nog alla hålla överens om. Men då ställer man ju sig mer frågan, är det unga spelare som ska vinna allting eller är det mer framtidstänk? Och såklart så tänker jag att man tänker mer på framtiden, just med tanke på kontrakten man också skrivit med spelarna. Och jag köper det. En bonus blir att kunna ta sig till slutspel i år, förhoppningsvis med Montén då. Men jag tror det är den största anledningen till att han är här, vilket jag ändå ser som positivt, för vi måste ändå börja om någonstans.
Jo, men så är det ju faktiskt. Oavsett hur man vänder och vrider på det, så att jag har ju svarta listan här. Vi kan väl ta den nu då. Tommy Samuelsson, Kicken. Niklas Ram, Kicken. Johan Lindbom, Kicken. Andreas Johansson, Kicken. Ulf Dahlén, Kicken. Janne Karlsson, Kicken. Det är då efter guldet 2010 då. Så det är 6 av 8 tränare som inte har fått fullfölja sitt kontrakt då.
Mm.
Och jag tycker det säger allt om allt i stort sett, att det saknas någon form av röd tråd i verksamheten. Förr fanns det ett begrepp som hette HV-hockey och då visste alla vad det var. Och då tror jag att man värvade spelare ut efter den spelmodellen. Någonstans efter 2010 så... jag vet inte om man började fuska det arbetet eller om det var något annat som gjorde att det gick för bra. Pengarna kom in. Du värvade istället färdiga spelare för en hög månadspeng. Och du behövde inte göra det grundläggande arbetet egentligen. Och då blir det ju att det är det tränarna som får stå där till slut. Och så blir det nya förändringar och så nya panikåtgärder. Och sen bara rullar det här showen på då. Så att nu känner jag väl att nu får vi ta ett blankt papper igen. Och då ska Montén få sitta de här 3 åren han har skrivit på. Jobba med unga spelare, slussa in de här 05-erna i lugn och ro. Och ha målsättning. Jag tror att den officiella målsättningen är väl, jag tyckte Nubben sa kvartsfinal.
Mm.
Ja, jag säger topp 10 då.
Ja.
Topp 10.
Ja. Jag håller 100% med. Största vikten på att utveckla och hålla sig kvar. Och om man lyckas utveckla spelare, då betyder det ändå att man får ut någonting denna säsongen. Så att bara för att man säger jobba på utvecklingen av spelare, så betyder inte det ja, ligg långt ner och liksom hoppas det håller kvar. Utan man får ju ändå ut någonting av spelarna då.
Någonstans måste det också finnas ett tålamod då. Om vi säger det utåt sett att vi jobbar långsiktigt. Men säger man det efter att man torskar 6 raka matcher i Jönköping, fullsatt arena. Det är ju också en sjuk kravbild.
Så är det.
Oavsett vilket lag egentligen, för att HV ska vinna hockeymatcher. Mm. Och man ska gärna vara topplag. Men det är ju sanningen att bara titta resultaten sista 10 åren. Förutom då guldet 2016-17 så är ju HV ett lag på nedre halvan. Och dessutom varit nere och vänt i allsvenskan. Och då måste man på något sätt anpassa sig till den verkligheten. Och liksom sätta en lite långsiktig mål. Och då tycker jag var det rimligt att säga topp 10 eller om man säger kvartsfinal då. Då är det jättebra.
Ja, jag är jättenöjd också.
Men då ska det inte vara några nödaktioner under säsongen. Då ska de här unga spelarna, Mölgård ska explodera. Och Sjöholm ska bli ännu bättre. Att de i den här miljön växer och blir bättre hockeyspelare. För så många sista åren som egentligen kommit till HV och inte blivit bättre. Det är faktiskt rätt bekymmersamt att titta på en sån lista över etablerade spelare. Jag säger inte att de kom hit och blir klappkassa. Men det är inte många som har kommit hit och sen höjt sig 1 och 2 nivåer.
Ja, till och med att de till och med gått vidare sen och plötsligt blivit mycket bättre i den nya omgivningen.
Ja,
tänk typ Anton Bengtsson liksom.
Ja, det är ju en klockren. Och även, ja, precis, det finns flera sådana. Men, och det, där någonstans måste man då ta ut riktningen och sen så kör man på det. Och sen, jag vet inte om Montén är rätt, men jag hörde att liksom han ska vara bra med unga spelare. Men sen är också då frågan med de assisterande. Jag tror att det är sjukt viktigt att de kommer också ihop, sätter sin hierarki mellan sig, har ett bra samarbete som sen då liksom på något sätt spiller över till spelargruppen.
Ja, jag kom över en ganska sjukt bra tanke egentligen med en kompis till mig häromdagen. Vi pratade liksom om vad som förväntas av laget, spelidé och sånt här inför varje säsong verkligen. Och då är det ju som du säger, HV-hockeyn. Vi vet ju alla vad det betyder. Hög press, skapat stim i offensiv zon. Vi vet alla tillsammans med publiken. Det kan låta ganska basic, men det är ju också även i kontring att det går ju bara på några sekunder.
Ja.
Men det går inte riktigt att bara säga att vi ska spela HV-hockey, för att vi tänker ju HV-hockey som den var kanske från första början. Vi jämför kanske just nu med 2017 då, som vi var ju alltid så otroligt bra i början av matcherna. Och någonstans så tror jag att det var något liknande som vi försökte göra denna säsongen, som André Pettersson pratade om väldigt mycket när han var kritisk, att vi kan liksom inte bara tjuvrusa. För jag tänker hela tiden då att det är det här som man försökt tuta i spelarna då. Det är en hedersvärd tanke, men på något sätt måste man få en utveckling utav HV-hockeyn. Alltså jag ser inte att den ska sluta existera, men det måste finnas någon, inte att man ska hålla sig tillbaka, men att det måste vara mer genomtänkt.
En modernare version helt enkelt.
Exakt, ja men det är, dagens SHL-spelare är så otroligt mycket bättre defensivt. Så att varje gång vi gick på tjurhus med Herman Hansson och Lindbäck, det är hedersvärt.
Överspelare.
Ja, alltså det är hedersvärt hur hårt de jobbade, men de spelade sig igenom nästan varje gång.
Ja, jag tror väl det att André Pettersson sa i en intervju att han var helt slut, helt färdig efter en period, 2 perioder, för de åkte och jagade, åkte på enkla mål, upp och jaga.
Precis.
För det var den spelplanen som satte sig i allsvenskan. Därmed inte sagt att den funkade jättebra i allsvenskan heller. Jag tycker mer det var individuella skicklighet som gjorde att återtåget fullbordades än att det var en spelidé som funkade.
Ja, jag håller med.
Men då tror jag också att Samuelsson och Stillman kände ju att vi har kört det i allsvenskan, vi körde fullt ut i SHL, och det var ju så att de ändrade ju ingenting egentligen från den ursprungliga gameplanen, oavsett hur många förluster det kom.
Nej.
Så att, ja. Men vi har ju då som assisterande Pelle Gustafsson.
Japp. Yep.
Jag sa det till när vi pratade för en dag sedan. Det är så konstigt att han inte har stått i HVs bås innan. Han skulle ha varit den där som avslutade karriären. Sen skulle han ha varit assisterande så här i 15-16 år. Och en genuin hockeymänniska.
Jo, jag håller med. Men han är som en god marinad. Han måste ta sin tid, du vet. Han måste gotta sig där nere.
Han ska växa upp i Norra Hammar i Dalen. Där. Nej, men han är väl en otroligt genuin hockeymänniska. Jag har förstått och gjort ett enormt arbete med Dalen. Varit både sportchef och tränare och allt i allora. Det är klart att han är värd den chansen han fick när han då äntligen eller till slut fick komma in i båset under förra säsongen.
Ja.
Så där är jag inte orolig alls. Jag tror att det kan vara en förnuftig hockeymänniska att ha som lite ledare för backarna.
Ja, kanske lite mer strängare och så här och ganska inställd på vad han vill ha utav sina backar i det här fallet då. Men vi kommer ju till hans motpart sen som är lite mer åt andra hållet, väldigt mjuk men ändå ledare och bestämmer. Hans Pelle är liksom lite hård. Jag tror att det är liksom helt klockrent.
Yeah.
Och väldigt bra situation för honom att komma in nu när utfallet blev som det blev. Då var det liksom väldigt mycket ångest, men han kunde ändå se möjligheterna i laget. Och nu när man ändå klarat ut av det här, nu är det liksom helt nya möjligheter att kunna skapa något helt nytt. Med den här backsidan som vi har på pappret, med Pelle i båset. Ganska orutinerat lag kanske med finnarna som kommit in, men Pelle tillsammans med Strålman och kunna leda yngre backarna.
Det tror jag också. Det känns som en riktig jackpot där.
Verkligen.
Och sist ut i ledartrojkan då, Johan Davidsson. Jag fick ju lite, håll på att trilla av stolen här när jag fick reda på det. Jag fick ju lite insight-tips. Jag lekte ju lite madhawk där ett tag.
Ja, du gör det bra.
Ja,
alltså.
Tack så bra. Jag ska inte hålla på med det längre, men när man fick tips om det så tänkte jag att nu har ni nog haft något starkt att dricka här, för det tror jag inte alls att han har det brinnet, att han inte har det drivet att tänka och äta och skita hockey 24-7 igen som assisterande tränare på elitnivå. Men sen när han var borta ett par år efter sin tjänst som assisterande sportchef och kanske någonstans det föddes där att det är nog hockey jag ska hålla på med och det jag kan. Sen är jag vet inte, bu eller bä. Flipp eller flopp. Jag har lite svårt att sätta vilken etikett på Davidsson som assisterande. Vad tror du för ingång?
Jag har faktiskt hela tiden varit väldigt, väldigt positiv till det. Och det är mycket för att jag har inte riktigt... Han behöver inte vara ledaren för laget. Jag tror han kommer vara ändå med tanke på i grunden vilken ledare han är. Han har ju inte den här fina tränutbildningen eller långa CV:t som tränare som... om både Pelle har, han är inte jättestort men större än Johan i alla fall, och Thomas Montén då, han ska ha hand om forwardsen, den här skillsen som kommer, vi har otroligt skillade ytterforwards som center, som Johan Davidsson själv kan vara väldigt bra att kunna utveckla de här centrarna då som vi i liten mån frågasätter.
Ja, man borde ju också ha ett, som du säger, ett och annat att lära ut när det gäller powerplay och ha alltså den här förmågan att se små detaljer. Det är ju ofta det, jag menar, titta på honom när han var som bäst på isen. Det var ju så han kunde ju frysa spelet och sen se var han skulle slå pucken. Han hade ju den där ögon i nacken, auran över varenda gång han var inne på isen. Ju.
Exakt,
så någonstans kanske det är bra i den assisterande rollen att jobba med små detaljer, nöta ingångar i anfallszon, fundera på PP-varianter och verkligen nörda ner sig de här små grejerna. Så att det... Du kanske vill luta mer mot flipp då?
Ja, men jag tror absolut. Han behöver inte göra mer än det. Men om jag känner Johan rätt så kommer han ändå vilja vara inne och peta i allting. För att han har en sån trolig pondus. Och det som jag tänker på mest när jag tänker Johan är att sån respekt man får honom. När han säger någonting, liksom, då verkligen lyssnar man.
Jo, men så är det.
Om du skulle komma ner till vilka som leder laget, då är det ju mer Pelle och Thomas. Thomas kanske lite mjukare. Pelle som kan... var väldigt bestämd, som behövs i ett lag. Så jag tror att det är en väldigt bra kombination. Sen ska det ju funka också.
Så är det ju. Vi jobbar oss vidare här och vi tänker så här att vi nu ska prata om vad vi skulle kunna tro skulle kunna vara utropstecken för kommande säsong. Och då säger jag ytterforwards och lämnar över ordet till Karl Andersson.
Ja, men egentligen, det är väl antingen backen eller ytterforwardspositionen som vi får se som kanske allra starkast. I och för sig kan man ju göra ett case för att Ortiz och målvaktssidan är där uppe också, men om vi får välja en nu så skulle jag välja ytterforwardspositionerna. Lite med tanke på att vi ifrågasätter centersidan så kanske man inte behöver den absolut bästa yttercentersidan med tanke på att vi har så bra ytterforwards. Vi har ju André Pettersson, Isak Brännström, Mattias Tedenby, Oskar Ståhl Lyrenäs, Foppa, Radan Lenz, Måns Lindbäck och Åke Stackestad. Alla, ända ner till tredje kedjan så är det ju väldigt bra spets, vill jag faktiskt säga. Och jag hade faktiskt kunnat tänka mig att göra ännu bredare genom att dela min ganska opopulära åsikt just nu. Men hear me out. Byta plats på Isak Brännström och Radan Lenz för att få en bättre passningsläggare och mer intensiv spelare bredvid Foppa.
Otroligt intressant inlägg ändå.
Ja, men jag tror att det kan ligga någonting i att Foppa behöver en viss typ spelare på andra sidan.
Vad är det för spelare han behöver, tycker du?
Han behöver ju inte en till version av sig själv, kan vi ju börja med.
Nej, det...
Vi har ju testat otroligt många konstellationer och en spelare som Isak Brännström kändes det inte som att det fanns. Inte med den defensiva skicklighet, intensitet och offensiv spelkänsla. Att kunna testa honom bredvid Foppa tror jag kan vara ett otroligt bra drag. Att även få en djupare spets genom laget. Och kan hjälpa även centrarna längre ner i laget. Jag vet inte vad du tänker om det.
Jag hör vad du säger och det låter ju jätteintressant. Och vi landar ju lite där också. Och det är ofta man sitter och diskuterar det i smågrupper. Hur får man igång Foppa? Vad är han som bäst? Vilken omgivning? Hur högt upp ska han vara i hierarkin? Ska man spela igång honom? Han var en poäng per match spelade första 22-23 omgångarna. Avslutade säsongen med 0+1 på sista 12-13. Sen har han en enorm uppsida i sitt målskytte. En enorm uppsida. Det är närmast en unik förmåga att träffa mål och göra mål. Och på något sätt måste man ju liksom få in honom i den miljön där han producerar. För då är han ju ett hot varenda gång.
Ja, och jag tänker på målen som han gjorde. Speciellt i alla fall på hösten. Då var det ju inte lika många pass från back i PP, skott upp i krysset. Utan det var ju lite mer dynamiska mål.
Absolut.
Så han har ju någonting i sig. Det är bara att hitta rätt parter. Han måste ju göra det själv såklart också. Men ge honom bra förutsättningar med rätt kedjekamrater också.
Bra. Nästa utropstecken. Lite sämre förra säsongen, blir bättre i år.
Mm.
Vad tänker du?
Jag tänker ju mycket att det är flera spelare, eller snarare uttalade bra offensiva, också defensiva spelare som skulle vara väldigt tongivande förra säsongen, som inte riktigt fick ut det där som vi ville ur dem av olika anledningar. Det liksom känns som att det går ett litet stim att vi lägger vår tro till de här nya spelarna som kommer in plus André Pettersson. Jag tänker Borgström och Isak Brännström, Oskar Ståhl Lyrenäs, Tommy Ticka till viss del. Men vi glömmer ändå bort vilken kapacitet de här andra spelarna som vi har kvar sedan förra året ändå besätter historiskt sett, utan att vissa av dem har blivit alldeles för gamla. En del av dem är lite gamla, men jag tror det fortfarande finns någonting att hitta där. Jag tänker på en Mattias Tedenby som bara, det känns omöjligt för honom att göra en sämre säsong än förra året.
Ja.
Jonas Nätteren som med två lunginflammationer och var det brutet finger också.
Ja, jag tror han fick väl mankull så fort han öppnade ytterdörren en vecka där, så det var ju lite jobbigt för honom. Nej då, skämt åsido. Det är klart att det finns mycket hockey i honom. Så är det ju tveklöst.
Precis. Och jag ville också lägga till Radan Lenzen där. Jag tror han har mycket mer att ge också. Han kunde skina otroligt mycket. Vi pratade om det här innan, att han kunde vara väldigt synlig i vissa matcher. Jag tror han vände ju, om det var 0-2 mot Luleå, han gjorde ju två mål mot Luleå borta. Det var ju när vi förlorade sista sekunden där.
Lite en gubben i lådan aura över honom. Så det.
Verkligen. Och en sån som Kaski också till exempel, som inte var, han var absolut inte dålig. Inte det jag står och säger, men jag tror han har väldigt mycket mer i sig än vad han visade förra säsongen också. Så i alla fall Nättinen, Tedenby och Lenz, alla de här räknar vi som att de kommer vara okej. Okay. Men bara om en eller två av de här hade haft en ganska mycket bättre säsong i år, då har vi riktigt, riktigt bra forwardsuppställning alltså.
Så är det ju, absolut. Ska vi rulla från utropstecken till frågetecken då? Då har jag satt ett frågetecken, du har nämnt honom redan då, Mattias Tedenby. Skrev på ett lukrativt fyraårskontrakt inför förra säsongen. Förvisso delvis spolierade lite skador, men spelade ändå 35 matcher. Mycket speltid i de matcherna han spelade. mycket speltid i powerplay och landa in på 3 mål och 11 assist. Och det är klart att det någonstans blir ett bekymmer. Och det är väl lite upp till bevis, och det har jag väl förstått också när man läst ditt intervju nu efter säsongen, att han förstår ju också det, att det är, liksom, det är långt ifrån godkänt, och det är ingen åsikt, det är bara ett konstaterande, att det är en betyg 1 av 5 förra säsongen där. Och det är också sådana här gubbar som kan ju flyga i rätt omgivning i någon form av, ja, tänk Bumbibjörnskedjan 16-17 med någon annan puckskicklig spelare, och han kommer rätt på det då, men upp till bevis där för Tedenby.
Ja, jag tror jag kan hitta ganska bra kedjekamrater. I alla fall speciellt tycker jag en början med Oskar Stål-Lyrenä, som är lite samma. Mycket kändes som att han saknade konditionen typ förra året. Han orkade inte jättemycket. Det var ett rus, och sen var det, då hade han tagit ut sig och behövde åka och byta lite. Men det känns som att hade han kunnat hitta en Oskar Stål-Lyrenä som, ja, för övrigt är ganska kort, vilket är ett krav för att få med i den Bumbibjörnskedjan.
Ja, precis. Ja, du får inte vara över 1,75 eller är det?
Nej. Lias Andersson uttaget ja, det är ur det kravet.
Ja, nästa frågetecken som jag satt också, det är ledare i laget. För nu har det försvunnit då egentligen alla de som man visste, man kunde peka på vilka som var ledare, med Mattsson, Torp var den inofficiella ledare i omklädningsrummet och så vidare, som har försvunnit med Önerud. Och jag ställde frågan så här till dig, ge mig din kapten och 2 assisterande.
Jag ser liksom inte det andra alternativet än att man sätter ett C på André Pettersson. Medans min andra hälft vill bara slita det av honom. Inte för att han saknar ledarförmåga, för det gör han inte. Utan för att man vill låta honom göra sin grej i fred, vilket han gjorde så otroligt himla bra förra säsongen. Men om man inte ska sätta det på honom, så ser jag liksom inte riktigt den här andra naturliga ledaren. Definitivt inte någon som är här i närheten av trakten. Det är kanske Isak Brännström, men annars så lutar jag nästan mer på att sätta den på Strålman om han skulle komma in. Men otroligt svårt att sätta det på honom också, som kom in väldigt sent och kanske bara här 1 år. André är ju ändå här 2 år till.
Ja, nej, jag håller med. Det blir intressant att se. Men det är som du säger, kommer Strålman så tror jag det är ett C där. Alternativ Pettersson. Brännström ska ha ett A.
Det håller med, 100%. Det är nog mest självklart.
Ja, och sen antar jag att de tar, ska vi säga, Seppele med ett A då kanske också.
Möjligtvis. Ticka skulle vi slänga in också i leken.
En liten arg och burdus assisterande som får gå runt och skälla lite.
Ja, om Pettersson ska vara kapten, då måste någon hålla tillbaka
och
trycka på lite.
Ja, men sådär då, Karl Andersson. Det känns vi har kommit till vägs ände på detta avsnittet. För egen del tycker jag det var hur kul som helst.
Otroligt, otroligt roligt.
Det är min lyx att bara få snacka hockey i HV. Det skulle man få göra varje dag egentligen.
Ja, men det tycker jag. Otroligt kul för oss. Men samtidigt också otroligt kul, för det här är någonting som jag känner att jag längtat efter att någon skulle ta tag i och göra. Och ja, ändå roligt att vi kunde få ihop någonting då och försöka ge någonting till HV-communityn.
Så är det ju absolut. Så vi får väl hoppas. Vi vill också så här gärna ha feedback på det här. Ring, mejla, hylla och dissa vad som helst. Så hoppas vi att vi kan fortsätta med det här. Kanske ett avsnitt till innan sommaren, eller så drar vi igång i höst ordentligt.
Precis, det blir mer mot försäsongen eller säsongstart.
Precis, vi får se vad landar. Så ha det bra, så hörs vi i eten. Ha det gott, hej!
Ha det gott!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.